när jag pratar, vet du, jag har ju aldrig någon manus. Så att om jag har föreläsningar också, så är det ingen föreläsning som är en andra lik.
Kafferast i kunskapsfabriken.
Hej! I det här avsnittet ska ni få träffa Inger Forsgren. Hon sitter i NSPH:s styrelse som representant för RFHL, Riksförbundet Hela Livet. Det är ett förbund som organiserar människor med erfarenheter av problematiskt eller skadligt bruk av läkemedel eller narkotika. Inger är en sån där poddgäst som det är lätt och inspirerande att prata med, men lite svårare att försöka klämma in i ett format. Det formella hej och välkommen Inger Forsgren kommer någonstans mitt i avsnittet. Före och efter det pratar vi omväxlande om Inger själv, hennes egen erfarenhet av beroende, hemlöshet och HIV, hennes engagemang i brukarrörelsen och förstås det som är avsnittets huvudtema. Hennes uppdrag som NSPH:s expert i narkotikautredningen som lämnade sitt betänkande till regeringen under hösten 2023. Betänkandet heter Vi kan bättre, kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus. Det är en tegelsten på 1000 sidor med en rad förslag och rekommendationer om vad kommunerna, regionerna, staten och olika myndigheter behöver göra för att lyckas kombinera
en fortsatt restriktiv narkotikapolitik med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.
En fråga man inte fick utreda eller lämna förslag om är huruvida man borde avkriminalisera bruket av narkotika eller inte. Vi på NSPH har i olika uttalanden och debattartiklar beklagat att det inte ingick i uppdraget. Och länkar till de skrivelserna finns i anslutning till det här poddavsnittet. Det utredningen ändå gjorde var att i sitt betänkande uppmana regeringen att tillsätta en ny utredning som får i uppgift att titta på de straffrättsliga frågorna. Men nu, hög tid att lära känna Inger Forsgren.
Och hade inte jag hamnat på kriminalvården och fått tända av på häktet så hade inte jag suttit här idag.
Okej. Men det var en cold turkey du fick på häktet då?
Ja,
det var
bara tack gode gud. Men jag fick ju mitt HTLV-3-besked också då.
Ja, just det. Var det redan 80?
86.
Ja, det är så tidigt. Ja, just det.
Och då hade inte de här antivirala medicinerna kom, jag väljer att kalla det. Men jag bestämde mig i alla fall för när jag hade möckat att jag skulle inte gå ner på plattan och jaga hår så jag skulle dö av AIDS. Så tänkte jag.
Men hur kom det sig att du klarade dig trots att du var så tidigt ute med att få HIV?
Alltså det här är ganska intressant. Vissa människor går det jättefort för. Men mitt immunförsvar tog ju så många herrans år innan det liksom var nere på, jag tror jag hade 0,3% kvar av immunförsvaret. Och då var jag mer eller mindre medvetslös. Och då kom de här nya medicinerna, så jag fick det när jag låg på sjukhuset.
Så du hade ett immunförsvar som gjorde att du klarade tills...
Ja, det tog så långsamt. Ja. Men sen är det så, är man hemlös och så också, så går man till man stupar.
Ja, just det. Det är man redan inkörd på. Att så fungerar
på något
man.
Sätt. Och det jag inte fattar idag, eftersom jag är en ADHD-person. Jag fattar, men jag fattar inte. Utan det blir ett sånt vanestadium att det sakta bryts ner. Så när det liksom är så lågt så att man inte ens orkar gå 3 eller 4 steg och man fattar inte att man är sjuk.
Nej.
Det är så långsamt förlopp så det blir ett vanestadium.
Ja, just det. Du hinner inte känna en förändring utan man gnetar på.
Ja, ungefär så. Och när man hela tiden måste överleva.
Ja, just det. För det är den hemlöses vardag på något sätt. Och även missbrukarens vardag.
Ja, absolut. Men att vara idag, alltså, det är fruktansvärt. Det var inte så när jag var det. Jag hade ju alltid mamma och pappa och mina syskon och så, men jag ville inte att de skulle lida. Och jag var ju tyst i 10 år innan jag berättade.
Om HIV eller om missbruket?
HIV, missbruket visste de om. Och de har alltid funnits för mig efter en dörr. Men jag ville inte, pappa hade blivit sjuk då och hamnat i rullstol. Han fick en stroke, han hade KOL. Lungen för CM, han är jättesvår. Så när jag ligger på Huddinge Då kommer pappa, usch, nu, ibland blir jag ledsen, då kommer pappa upp och säger, du tänkte inte du berätta för oss? Han kommer inrullande med rullstolen med mamma. Och ja, det var ju för skona dem.
Mm.
Jag vet att idag, att det kanske man inte skulle ha gjort, men hur skulle man kunna berätta?
Mm.
Eftersom det var så stigmatiserande och det var så här liksom pest.
Ja, det var ju en helt annat samtal kring den där sjukdomen på den tiden.
Ja, det var ju skräck, skräck, skräck. Mm. Och det var ju rakt in i svenska folkhemmet. Bögar, knarkare och prostituerade.
Mm.
Man fick hela tiden säga, shh, 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 shh. Mm. Alltså du fick inte prata om det. Så ja, nej, men det var en tid. Men samtidigt så, jag har ju överlevt och då känner jag att jag vill göra någonting. Både för psykisk ohälsa, beroendeproblematiken, substansbruk. Och visa på att man kan leva med HIV. Och nu är jag ju den första generationen som pensionär som ska leva med hemsjukvården eventuellt.
Mm.
Med deras brist på kunskap.
Om både gammalt missbruk och HIV eller?
Ja, men framförallt om HIV. De, de förstår ju inte det här liksom.
Ja.
Jag är ju också engagerad i RFSU.
Ja.
Och då fick jag se en skolinformatörsmaterial. Och jag var alldeles förskräckt när jag såg att liksom det smittar genom sår. Så det är som, idag så smittar vi ju inte. Alltså Kent jag har levt upp i 30 år.
Mm.
Och han har inte HIV. Jag har jobbat, jag utbildar barnsköterska. Jag har jobbat, jag har brukat säga att jag har stått med ett ben i den riktiga världen. Och ett annat i den andra. Så jag hade aldrig något svårt att komma tillbaka.
Nej, just det. För då hade du redan... Det var inte, du behövde inte hoppa tillbaka, utan du hade ett ben kvar.
Ja, så har det varit hela tiden. Och jag har alltid haft moraliska... man gör inte vad som helst.
Mm. Någon slags kompass som inte har blivit helt grumlad av missbruket. Och,
ja, men precis. Jag gick aldrig på gatan. Det kom aldrig på frågan. Jag skulle inte råna gamlingar. Mm. Jag skulle inte sätta mig och tigga. Jag hade ändå familj och syskon att ta hänsyn till. Och eftersom jag, de har alltid funnits för mig, så hade jag ännu mera skäl till att inte tappa bort den delen av mig själv.
Ja, just det. Att men det fanns några bitar att hålla kvar i. Liksom.
Ja, men jag, idag kan jag prata om det. Det är nog bara sista 10 åren som jag kunde prata om det. Det var ju för att alla, jag utbildade mig till barnsköterska, jag älskade barn. Och jag fick bara missfall på missfall på missfall. Jag kunde inte behålla barn. Så till slut så kände jag mig så ovärdig som kvinna.
Mm.
Och då... fortsatt. Då började jag med heroinet då när min dåvarande pojkvän.
Mm.
Jag vet idag att det är dumt. Men jag kände mig så ovärd för att det är som du köper en röd bil, då ser du bara röda bilar. Jag såg bara barnvagnar över. Mina syskon fick barn. Och min ena syster sa liksom så här, när jag berättade att jag väntade Jessica, min yngsta syster, så gick du bara, sa hon. Så att det var en sån... Det var inte en skam, det var bara en sorg.
Ja, just det. Som gjorde ont, helt enkelt.
Ja, den gör fortfarande ont.
Mm.
Men så träffade jag Kent och Micke var 6 år då.
Mm.
Och han fyllde 39 nu.
Är det Kents
son? Ja, och då var Micke 6 år. Så jag har ju...
fått vara morsa.
Ja, och när Micke vill prata om det allvarliga så är det inte snackar han med Kent. Han snackar med mig, faktiskt.
Det är jag jättefin till.
Ja, så det har varit jättefint. Hans mamma var alkoholist, så att hon gick ju bort och jag har varit ju... vän med henne, så jag hjälpte honom jättemycket med begravning och så. Så han har ju haft mig hela tiden.
Mm.
Och det är jag stolt över.
Hur kom du i kontakt med RFHL?
Det var för att jag var ordförande för HIV-Sverige då.
Jaha. Mm.
Och jag måste fundera lite. Jo, vi var på såna här stora... konferenser som jag tror var Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen hade, och då träffade jag Sonja Wallbom,
ja, just
som
det.
Var ordförande, och då var jag tillfrågad om jag kunde sitta i styrelsen, så, som jag minns det.
Mm.
Och när jag hade suttit där 2 år tror jag, då var jag plötsligt tillfrågad om jag kunde bli ordförande. Och det var likadant när jag var HIV-Sveriges ordförande. Jag ville sätta mig som suppleant för jag ville lära mig. Och då dagen efter årsmötet så hade någon kassör i Göteborg som hade blivit invald förskingrat, så pang bom, så var jag ledamot. Och sen året efter så var jag vice ordförande och så ringde jag på sån här arbetsgivaralianskurs för arbetsgivare. Och det, min telefon ringer hela tiden från kontoret, kansliet. Och liksom, jag tänkte jag måste gå och kolla vad det är för någonting. Jag sa, du måste komma in, ordförande har avgått med dunder och brak, nu är ordförande. Så att jag alltid halkat in på bananskål.
Det där med suppleantplatser, det är att ge någon lillfingret, verkligen. Det...
Jag börjar inse det också.
Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Inger Forsgren.
Tackar så mycket.
Och hur är det? Är du vice ordförande i RFHL idag?
Jag är vice ordförande i RFHL, ja, hela livet idag.
Just det. Men du har varit ordförande tidigare, va?
Ja, jag har varit förbundsordförande i många år.
Mm. Vem är det som är ordförande idag?
Hon heter Marie Ribier.
Okej, okay. Just det. Och idag ska vi prata lite om dig och kanske lite om RFHL. Men framförallt ska vi prata om det här som heter narkotikautredningen. Så där du har varit NSPHs expert i den utredningen. Hur känns det att bli expert?
Jag reagerade faktiskt från början som expert, men jag insåg ju ganska snabbt att jag är expert inom brukarområdet eftersom jag har egen erfarenhet.
Mm,
och då så kunde jag förlika mig med ordet expert, för det var ju myndigheter, kriminalvården, SIS, alltså det var ju så många, och sen var det bara jag som hade brukarerfarenhet.
Mm. Hur kändes det att sitta i den där expertgruppen som, med den kompetensen som du hade?
Alltså det var ju mycket bättre än vad jag trodde, för ibland är det så att, nu generaliserar jag lite, akademiker ibland kan vara lite snofsiga och arroganta. Mm. Men jag började faktiskt med, vi fick ju några minuter att prata första mötet. Mm. Och jag började säga att jag vill bara att ni ska förstå en sak, att ett narkotikafritt samhälle är en utopi. Kan vi bara komma förbi den utopin och gå framåt ungefär så. Och jag, alla höll med.
Mm.
Och redan där öppnades dörren, för att det var liksom inte... Alltså det var helt otroligt hur mycket feedback man fick. Alltså alla, vi var en jättebra expertpanel tycker jag. Men så fanns det ju några tjänstemän från socialdepartementet.
Mm.
Och det var inga konstigheter. Men en gång, det var när vi hade då gjort det kapitlet om det straffrättsliga som inte skulle peka på utredningen. Och då säger hon så här liksom, jag tycker inte vi ska ha med det. För det finns inte med i utredningen. Och då satt jag efter henne och tyckte liksom helt tvärtom.
Mm.
Men hade vi inte fått med det kapitlet så hade det inte blivit så bra utredning. Även om vi inte fick utredare, men ändå så står det i utredningen att vi ber regeringen att se över det straffrättsliga. Så att, och det tycker jag var modigt av Thomas.
Mm. Ja, och då ska vi säga Thomas, det är alltså Thomas Lindén, va?
Ja.
Och det namnet kan låta lite anonymt, men Thomas Lindén känner man igen, för han var väldigt mycket på tv under pandemin, för då jobbade han på Socialstyrelsen.
Mm, och det gör han nu igen.
Det gör han nu igen, ja precis. Så att om man ser en bild på Thomas Lindén, då känner man igen honom.
Precis, precis.
Väldigt stillsam och verserad person, som du, om jag har förstått det rätt, uppskattade väldigt mycket som utredare.
För att absolut, han, och Lina Pastoreko också.
Mm.
Eller alla de som satt där.
Liksom. Ja, just det.
Så att, nej, jag tycker att det var en fin grupp att sitta i och vi kom långt. Sen var det ju digen och tuff, så att på alla delar i den här utredningen så satt vi ibland i små grupper.
Ja.
Så, och då placerades man i det som man liksom hade...
Ja, just det, för det, var så det är så många delar man ska titta på.
Ja, det är 9000 sidor.
Ja, just det. Och tittar man bara på den här sammanfattningen som ligger på regeringens hemsida om vad utredningen ger regeringen för anmodan att sätta igång med, så är det en ganska lång lista.
Ja.
Och väldigt mycket till olika myndigheter och sådär också.
Ja, det finns ju mycket bedömningar, men kanske inte lika mycket skarpa förslag som man hade velat ha.
Kafferast i kunskapsfabriken.
För när vi pratar om vård och stöd, och att man ska ge all tänkbar stöd och vård och sådana saker, så kommer det fortfarande inte gå, eftersom du blir kriminell. Söker du vård så är du kriminell, så folk med ett substansbruk kommer inte söka den vården, eftersom för det första blir de otroligt dåligt bemötta.
Mm.
De blir berättad som en jävla knarkare. Och du kommer bara hit för att få medicin. Alltså, alla är ju som kan det här ämnet, som är intresserade, de förstår ju stigmatiseringen och självstigmat och sådär. Men det gör också att de här förslagen om vård och stöd i narkotikautredningen gör att det inte kan bli riktigt
De blir lite tandlösa.
Ja, det fattas en pusselbit i hela pusslet. Och bygger ett pussel och fattas en bit, då blir man ju ganska frustrerad. Och det är precis så det är nu.
Ja.
Och när presskonferensen var med Thomas Lindén och Jakob Forssmed, så direkt så säger Jakob, det straffrättsliga ska vi inte ta upp, det kommer inte vi ändra på.
Mm.
Och redan där har de bestämt sig för någonting som de inte ens har tittat. Vi pratar om evidens och forskning, men när det gäller narkotikaproblematiken så behövs det ingen evidens och forskning. Då är det bara reptilhjärnan som pratar enligt mig.
Vad är det annars du tycker har liksom blev väldigt bra annars i det man ni liksom kunde lämna ifrån er som utredning? Eller känner du att det är din utredning eller känner du att du har varit expert åt Thomas?
Nej, absolut inte. Utan jag känner att jag har varit en del i utredningen precis som alla andra. Och det har varit bra. Det har liksom funnits samsyn på det mesta. Jag kände inte någonstans att, vad tycker, alltså, så här, men vad säger du? Ingenting sånt. Utan jag var alltså, allvarligt förvånad. För jag trodde att jag skulle stöta på de akademiska människorna som jag har mött flera gånger.
Och som resonerar på helt andra sätt.
Ja, men jag kan ju resonera tillbaka. Ja, så det är inte det, men jag behövde inte det den här gången. Nej. Utan det var en så högt i tak. Och alla var ju tvungna från sina myndigheter, kriminalvårdens sida. Så de var ju tvungna att lägga fram sina förslag. Och jag la ju fram från NSPO-sida. Och då ska man ju komma ihåg att jag representerade inte bara läkemedels- och narkotikaberoende. Jag representerade ju
all psykisk ohälsa.
Ja, all psykisk ohälsa. Och det måste man ju komma ihåg när man representerar så många. Så jag hade ju ett gediget uppdrag i och med att jag representerar så många. Men eftersom jag har så bra styrelse så var det inga konstigheter, tycker jag.
Nej, just det. Det var lätt att känna att du hade både mandatet att sitta där och du fick också tillåtelse att ha en röst där.
Ja, och det känner jag. Och sen de målbilderna som togs fram.
Ja.
Och det gjorde de ju tillsammans med massa organisationer. Då satt Marie, vår förbundsordförande, med i den. Och där sattes målbilderna upp och det var fantastiskt. Och de målbilderna låg ju till grund för hur utredningen sen utvecklades.
Jag tänkte komma in på dem för att det där börjar ju bli en bra trend i statliga utredningar. För att de bygger vidare på de målbilder som samsjuklighetsutredningen tog fram. Och de påminner ju i vissa delar, men sen har man ju gjort lika mycket arbete till med intervjuer och fokusgrupper och dialoger med olika brukare och anhöriga representanter och förankrat de här just ur ett narkotikaperspektiv på ett annat
sätt. Jag twittrar ju mycket, eller ex som det heter nu, otroligt mycket just om det här. Och det som gjorde mig glad och stolt över att alla de här som vill legalisera och sådana saker. Liksom, jag är inte för legalisering, men avkriminalisering såklart. Och när till och med de var glada över utredningar. Det var några som skrev, som skrev liksom så här, oj, det var bättre än jag hade väntat mig.
Här kommer förklaringar till några förkortningar som ni snart behöver känna till. KRIS står för kriminellas revansch i samhället. LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Kvinnokulan är en verksamhet som vuxit fram inom RFHL och den finns på flera platser i landet. Kvinnokulorna är en plats där kvinnor med egna erfarenheter av beroende, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer kan mötas och stödja varandra.
Det jag saknar i utredningen mera och det är att vi i civilsamhället behövs. Och det tycker jag har blivit lite för lite. Alltså, ta hjälp av oss som kan det. Och använd oss. Finns det en beroendemottagning så ska vi frivilligorganisationer kunna komma dit en gång i veckan och sitta där och prata. För att, jag menar, KRIS jobbade på det sättet. De hämtar folk på häktet och det är jättebra. Alla sätt att bli drogfria är jättebra. Sen passar inte KRIS allihopa. Men använd både KRIS och RFHL, Attention, allihopa som finns där. Så människor har alternativ. Ja, men det finns faktiskt liv bortom det här. Jag har ju varit ett helt år nu i Malmö. Och kvinnokulan RFHL Malmö. Och nu äntligen har det kommit så att de har fått, de är flera gånger i veckan på LARO. Och nu har de några kontakt med lite behandlingshem. Kommer besöka dem, de tar med sig, jag hatar ordet klienter, men man ska säga, de ska ta med sig de som bor där. Jag tycker det låter så fult, men de ska ta med sig boende där och träffa dem. Och så, där finns det alltså en drogfri plats. Och skulle de återfalla i någonting, va, så är det så att vi stänger inte dörren, men de får inte vara i lokalen när de är påverkade. Men däremot, kommer in påverkade så tar man dem vid sidan och säger så här är det, du får komma tillbaka imorgon eller kan jag hjälpa dig på något sätt. Så att vi liksom ska ju stötta människor till att få vara känna sig som människor igen. Inte liksom, oj, nu fick du ett återfall, bye bye.
Det där finns ju med i målbilderna.
Ja, precis.
Det här med att att bli välkomnad till stöd även om man har hamnat i ett återfall.
Så ja, att säga. Och att man inte liksom blir diskriminerad på grund av det. För ett återfall hör till, till att man håller på att bli frisk. Alltså det hör till. Och man tar inte ett återfall, eller jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men ett återfall kan ske av olika anledningar eller att reptilhjärnan slår till.
Ja, och hamnar man i ett återfall så måste det inte betyda att jag inte ville bli drogfri.
Nej, för skräcken är väl när man har blivit drogfri att oj, nu får jag en lägenhet. Det är där de faller.
Det är en väldig stress att börja ta
ansvar. Ja, och det är där de faller. Hur ska jag klara det här? Jag vet så många som har fallit tillbaka på att de skulle få den här lägenheten och kontrakt. Och blir livrädda för att de inte ska klara det. Och vad gör de då? De tar till det enda lugnande de kan känna sig.
Jo, men det är ju viktigt att tänka att vägen till ett nytt liv är väldigt utmanande. Det är inte bara liksom att vad skönt det ska bli, utan det är också rätt läskigt. För hur ska jag klara av det?
Ja. Och det var som jag sa förut, jag har ju ändå haft ett ben i den ena världen och i den andra. Och jag insåg inte förrän jag satt de där 8 månader på kåken, så insåg inte jag. Det var någonting som hette på schemat, nu kommer jag inte ihåg, det var 3 bokstäver. Och då frågade jag vad det betydde. Alltså jag hade ändå levt i den här världen så länge och förstod inte. Det betydde alltså daglig social träning. Och det innebar att man skulle ställa en väckarklocka och gå upp, äta frukost, ta sig för någonting. Liksom. Då först insåg jag att det är så många människor inom kriminalvården och på andra ställen som aldrig har lärt sig hur livet fungerar. Och det var en insikt som jag liksom bara, den slog mig liksom så här och tänkte, va, är det sant? Många av de här har ju aldrig haft en familj eller växt upp i dysfunktionella familjer som också har ett beroende bakom sig liksom. Så de har ju inte ens varken fått vara barn, tonåringar eller vuxna på något sätt. Men det var någonting som...
Ja, just det. Och då blir det ju också så här att av personer som har det så, att börja kräva att nu är det så här vården funkar.
Exakt.
Det blir ju väldigt konfliktfyllt. Man lägger upp någon slags plan för hur man ska få ner antalet dödsfall.
Ja.
Och det är ju jättebra att man gör. Men samtidigt så blir det ju något lite obehagligt när man säger att om ett visst antal år så ska det vara 20% färre som dör. Det betyder att det fortfarande ska vara 80% som, eller ska vara, men att man på något sätt går med på att låta väldigt många människor få fortsätta dö.
Och det kommer vi trycka på i vårt remissvar.
Ja, i NSPO. Det där, för att det blir ju någonting lite obehagligt när man får någon sån där statistikrationalitet kring just det.
Tanken var från utredarnas håll, som jag förstod sen. För jag reagerade också på 20% eftersom vi har nollvision mot suicid, vi har nollvision i trafiken och så vidare. Det var att, liksom att visa på att vi åtminstone kunde nå det målet om 5 år.
Mm.
Men jag tycker det är alldeles för lågt satt. Sätt åtminstone 50-60%. Men det var för att det skulle vara realistiskt.
Ja, just det.
Men jag tycker 20% på en 5-årsperiod är alldeles för lite.
Mm.
För då har vi fortfarande inte riktigt tagit till oss av att det här är människor vi pratar om.
Nej, lite så jag tänker också. Ja. Det är ju lite som att bara betrakta dödsfall i trafiken som trafikolyckor. Och inte som människor som dör i onödan.
Ja.
Och det där är ju knepigt. Alltså jag förstår ju att man på någon slags samhällsnivå behöver ta ut riktningen och sätta någon slags mål. Men det blir lite vulgärt.
Ja, och precis.
Så att eller inte så lite, det blir ganska vulgärt.
Ja, det är liksom, är man inte mera värd än 20% om 5 år?
Ja, och jag tänker ungefär också att så. Ganska mycket av det där som vi enligt er titel kan göra bättre. Just tänker jag att behöver ta spjärn mot, det är ju inte bara så att vi ska vara lite bättre på att organisera missbruks- och beroendevård, utan vi måste bli bättre på att rädda liv. Och där tänker man att, tänker jag i alla fall, att kan vi inte sätta igång och försöka rädda det direkt? Det måste regeringen inte säga till oss om att om 5 år ska ni ha blivit 20% bättre.
Nej, men där har vi ju naloxon då. Och nu vart ju det, efter mycket tjafs, så gjorde Läkemedelsverket det receptfritt.
Och naloxon är alltså ett läkemedel man ger till någon som har tagit en överdos. Man häver överdosen med det. Mm.
Och det vi vill, eller det jag vill. Mm. Och, först så gjorde de det receptfritt. Men två sprutor, alltså två stycken sådana nässprayer, kostar 385 kronor. Mm. En människa som knarkar prioriterar att köpa knark istället för naloxon.
Om du har 380
kronor. Sen delas
det
ut på vissa larmottagningar. Jag vill att det ska finnas, det finns hjärtstartare överallt. Mm. Det ska också finnas naloxon tillgängligt som man kan krossa. Och sen ska det finnas på tunnelbanevakter. På alla offentliga platser, och de ska också veta vad naloxon är. Så såg jag på Nyhetsmorgon i morse, eller på nyheterna i morse, att Malmö, som vanligt, jag sa väl det förut, Skåne.
Steget före. Mm.
Jag ligger steget före, så nu ska kriminalvården utbilda sina interner i hur man räddar
eller
liv
sina
med naloxon.
Vakter. Ja, just
nej, alltså internerna.
Ska kunna, okej.
Okay. Ja, nu kommer jag inte att vara... anstalten heter en Foss eller något sånt. Jag såg det i morse.
Fosie.
Ja, jag tror det var den. Mm. Men alltså, jag bara tänkte, yes!
Ja, just det.
För egentligen det finns... är det bara släppt. Du tar en nespray och helst ska du blåsa två gånger också. Men jag kan också tänka om någon kräks att man inte gör det. Men huvudsaken... och sen att man ringer 112 och sen får de sticka därifrån om de ska bli anklagade för...
Själva, ja, precis. Ja, det finns många sådana där knep. Alltså, om vi bara börjar använda den kunskap som finns... Och att låta fler ha den kunskapen.
Alla personer med substansbruk ska ju kunna ha det i fickan. Mm. För att kunna rädda livet på någon annan. Som Norrbotten där det är jättestora avstånd när inte ambulansen hinner dit. Och så måste det ju finnas tillgängligt av brukarpersonerna själva.
Ja,
just det. Utan att behöva betala för det.
Och det där är väl liksom en nyckel, tänker jag, i det här med stigmat och attityderna. Att man ena änden... som samhälle försöker vara rationella och lägga en plan att om 5 år så ska 20% färre dö. Men det är mycket svårare för samhället att vara rationella och säga de här människorna finns här och bryter mot den här lagen som finns om att man inte får knarka. Men om vi ska rädda de där liven så måste vi börja erkänna att de finns där och vi behöver liksom ha en relation till dem som gör att vi kan förse dem med kunskap, vi kan förse dem med läkemedel. Och det där är ju knepigt att få ihop när man, som du beskrev, Jakob Forssmed, säger att det där ska vi inte prata om. Men om vi ska lyckas med de där 20% så måste vi börja prata om det.
Men jag tror också att mycket i det här motståndet, tror jag, beror på att i tidningen Alkohol och narkotika som CAN delar ut, så både på förra valet och det här valet som var, så sa alla utom S och M, för S och M har alltid varit, nej, vi ska inte utreda någonting. Men alla andra partier sa ja till utredning. Sen när de hade vunnit valet nu,
då ändrar de sig.
Så ändrar de sig, vilket är jättetråkigt. Men jag tror också att mycket av det beror på att man blandar ihop ordet legalisering med avkriminalisering. För det sa jag när de hade presskonferensen, Thomas och Jakob Forssmed. Då var det en Göteborgs reporter som ställde frågan om något sånt. Mm. Och då tänkte jag, men gud, hon har fortfarande inte fattat det här med legalisering och avkriminalisering. Alltså folk som inte vet vad de pratar om sätter in det i forskning och evidens i allt annat vi gör. Och ESO-rapporten, vet du den?
Ja, just
det. Henrik Tham, forskare, och Albin Stenström. De har gjort en jättebra rapport. Och ESO ligger ändå under Finansdepartementet. Ja. Och den bara stoppar man undan.
Mm.
Alltså, och det är så konstigt att man inte tar till. Utan det här handlar fortfarande om man är så förblindad av att det ska inte finnas narkotika i samhället så man kan inte se andra lösningar. Och det är det som oroar mig.
Men jag tänker lite mer generellt kring dig och det här med den position och den roll du ändå får ha i samhället idag. Det är en ganska lång väg från att vara expert i narkotikautredningen och att få en HIV-diagnos på 80-talet, vara hemlös och så. Det här är ju en jättelång fråga, men vad skulle du säga är de viktigaste och intressantaste sakerna du har lärt dig på vägen fram hit liksom, kring dina egna erfarenheter?
Det absolut viktigaste, det är faktiskt att jag under alla de åren som det här hände så vart jag sedd som människa. Jag tänker framförallt på en polis på plattan, som en gång sa till mig, men vad gör du här egentligen, du passar inte här. Alltså bara det, och det lever fortfarande. Jag har tänkt att skriva till honom, för han varit chef för svensk säkerhetshandel.
Jaha, men han är inte man är.
Det, man är han. Men alltså, jag tänkte, men det vart inte av. Egentligen, jag bara tänker och sen glömmer
jag. Och framför
vi
en hälsning nu istället.
Ja, han heter Dick Malmlund, och jag tänkte att han var en av dem som gjorde att, att han såg mig som människa. Och sen de gångerna jag har mött människor som har sett mig som människa, det gjorde också att, att jag förstod att jag var människa och inte bara någonting.
Som katten släppte.
Nej, in. Precis. Det är nummer ett. Nummer två är det att när Socialstyrelsen hade hand om HIV-frågan så var det en kvinna som hette Vivica Urwitz, och då hade vi en sån här HIV-rådet hette det, och hon var chef för HIV-rådet där, och då var det ju såklart akademiker, och det här är många år sedan, och jag sa till henne då att alltså, det känns inte roligt det här i akademik, de pratar sig och så, och de hade inte HIV heller. Och då sa jag till henne, då sa hon så här, men vet du vad Inge, det är så här är att det är dina kunskaper, du behöver inte vara akademiker, det är ditt tal och det är ditt, som du säger, det är det som går hem. Och jag tycker du ska bli politiker, sa hon. Och jag åkte hem och blev politiker i Vingåker och hamnade i socialnämnden och var en av de som såg till att Vingåker i hela Sörmland var de som sa ja till sprutbyte.
Ja, just det.
Och efter det har jag tänkt så här, ja du kan läsa till dig hur mycket du vill, men du kan aldrig förvärva min kunskap.
Nej.
Och det är det som är det viktiga som har hänt mitt liv. Så jag behöver inte känna mig.
Men det är en insikt både om att du har den kunskapen, men att hon behöver den.
Ja.
Ja, just det. Och att samhället behöver den kunskapen. Du har dragit på dig med allt som du har gjort fel. Om man...
Ja, och min styrka är att jag tänker att om man inte är ärlig mot sig själv vad man har varit, utan förtränger delar av sitt liv, det blir fel. Och jag tror att jag ses som otroligt trovärdig för att jag är i grunden, berättar jag varför jag engagerar mig i frågan och hur jag tagit mig ifrån den. Och jag tänker inte skämmas för det.
Nej.
För jag pratar, för att jag behövde nu inte Laro, jag behövde ingen sån hjälp. Men för alla som då, det var ju svårt att komma in för många år sedan. Och jag kämpar faktiskt för alla de som inte kan kämpa för sig själv. Alltså om jag hjälpte många att överklaga till SOS. Och då fick de oftast rätt. Och då sa en SOS-assistent, det här också jättemånga år sedan, som jag var på SOS i Rågsved. Och då sa de, vi ger avslag, för de flesta klarar inte av att överklaga. Och då satte min hjärna igång. Liksom. Ja, men då hjälper jag till. Ja, men precis. Och jag, liksom, jag känner att jag har så mycket att ge till dem. För jag vill visa att jag är en förebild. Och det var också en fin grej som hände. Det är också ganska många. När musketörerna startade, de 4-15, då träffade jag en tjej som jag kände ett par år efteråt. Och hon mådde jättebra. För det hade jag sagt till henne några år tidigare. Så här, men titta på mig, jag har ju klarat det. Du klarar det också. Så träffade jag henne 2 år senare. Och hon sa så här, det var det som gjorde att jag är den jag är idag. Bara det att vara en förebild. Att visa att det går. Och det var Sofia Rysen när jag pratade om det faktiskt. För att det var så fint att hon sa, tack vare att vi hade det samtalet så tog jag mig ur det. Och det är sånt som är så fint att få ett kvitto på att jag faktiskt gör nytta för alla människor.
Nu får jag också lite gåshud.
Ja, det är det här, jag brinner för det. Och ibland tänker jag så här, jag måste lära mig säga nej.
Men det är svårt att säga nej till det där när du vet att...
Ja, men det går inte. Nej. Och det kan jag säga till mig ibland. Ja, du säger att du ska trappa ner. Ja, fast jag vet att du inte gör det, säger jag.
Ja.
Men alltså... Nej, jag har jättesvårt att släppa det. Så länge jag har orken och kan och driven och känner att jag kan förändra.
Men det där låter ju som ett väldigt hoppfullt slutord för det här samtalet och alla dess kringelikrokar.
Ja, typiskt mig.
Stort tack för att du ville vara med, Inger.
Ja, men tack så mycket att jag fick vara med, för den här frågan behöver man sätta på kartan.
Och
jag ska försöka sprida podden så mycket jag kan.
Och en bra sak med att du inte tänker sluta är att du kanske kan få komma tillbaka någon dag också.
Ja, men vad trevligt när vi har ändrat på vissa saker.
Precis.
Roligt.
Så det ser jag fram emot. Vi bestämmer det.
Tack Mårten.
Tack.
Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se. Eller följ oss på Facebook. Kafferast i Kunskapsfabriken.